Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Du måste alltid vara lyhörd för den här andra varelsens viljor, rädslor, kanske framförallt med hästar, som är ganska rädda djur om man jämför med hundar eller katter.
Vad är det med hästtjejer egentligen? Jag har sedan många år sett som en väldig merit att någon har erfarenhet från att ta hand om en häst. Och det är förklaringen till att så många av våra anställda på vad vet har just en bakgrund från stallet. För mig har det handlat om att de ska visa att de kan ta hand om något. Att de accepterat att de måste åka flera mil till ett stall tidiga lördagmorgnar. Bokstavligt talat göra skituppgifter som att mocka eller underordna sig vanor och strukturer. Men samtidigt övervinna en massa saker för att sitta på hästryggen och vara den som har kontroll. Att jag gärna anställer hästtjejer bygger inte på någon vetenskap, utan det var något jag fick lära mig med kompis några år sedan, som menar att det var hemligheten till att hennes anställda var så himla vettiga och självgående. Men, sa hon, det fick inte vara överklass hästtjejer, inte några som blivit skjutsat till stallet eller fått en egen pony. Nej, det skulle vara den sorten som tvingat ta bussen i regn och sen fått gå flera hundra meter till stallet, menade min vän. Men att erfarenheten format de som varit i stall som tonåringar, ja, det har märkt i många sammanhang. Och flera av dem återvänder som vuxna till stallen och börjar rida igen. En som skrivit och funderat på detta och återvänt till stallet är Moa Mattis. Hon är kulturskribent och lektor på Konstfack och var en av författaren till en essäsamling som kom ut kring sekelskiftet med namnet Över alla hinder. Och som hamnade i min ägo för en tid sedan. Och jag läste den och tänkte, vad spännande. Vilka hinder krävs det att man överkommer? Och vad gör det med självuppfattningen och formandet av synen på sig själv och på andra när man betraktar sig själv genom en stallspegel eller ett hästöga? Det här pratade jag med Mattis om. Men innan vi börjar, om du inte redan följer podden, passa på att göra det nu för att inte missa att lära dig om ämnen i kommande avsnitt. Det finns en följarknapp här i poddappen, så det är bara att du klickar på den så missar du inga avsnitt. I en del appar får du numera till och med notifieringar när det skickas ut något nytt avsnitt från oss. Som alltid når du mig på perspektiv@vadvet.se om du har tips på ämnen som du vill att jag ger perspektiv på här tillsammans med kloka gäster och även tipsar om just kloka gäster. Det var faktiskt så som den här gästen kom till. Och det är henne vi ska lyssna på nu, för det är dags för Moa Mattis. Identifierar du dig som hästtjej?
Ja, det gör jag fortfarande. Mm. Fast jag ju inte har ridit i stall på väldigt länge nu. Och när jag har ridit så har det varit ute riktigt på Islands hästar bara. Mm. Men jag skulle säga att den här hästtjejsidentiteten och erfarenheten, den bär man med sig. Så att jag skulle fortfarande säga att jag är en hästtjej.
Vilken roll har den identiteten haft i ditt liv?
På så många olika sätt. Många sätt som jag inte ens har reflekterat över, tror jag, men som ändå är väldigt tydliga om jag tänker efter. Men den kanske viktigaste erfarenheten eller lärdomen, det är att jag kan. Modet och viljan som det faktiskt kräver att gå in och vara med ett stort djur och kontrollera det här djuret på olika sätt, men också ha en relation med djuret. Men den erfarenheten av att vara i kontakt med en annan art, en annan varelse.
Ja.
Och jag tänker att det både skapar mod och det skapar ödmjukhet på en och samma gång.
Mm.
Så den erfarenheten kan en liksom bära med sig ut i människovärlden. Hur den förhåller sig till människor.
Hur märks det i konstfackvärlden?
I konstfackvärlden. Jag tänker att det är en slags pedagogisk erfarenhet.
Mm.
Alltså hur den närmar sig människor på ett sätt som gör att de vill lära, att de vill följa med, att de vill lyssna.
Om man en gång hanterat en bråkig ponny så kan man också hantera konstfackelever.
Ja, ungefär så. Och inte bara konstfackselever, utan kanske ännu viktigare människor med makt som kanske skrämmer en, som en är beroende av på olika sätt. Där är den erfarenheten kanske ännu viktigare, tror jag.
Just det, har man någon gång närmat sig en stor svart vallack så... som är lite mörka ögon. Så
ja.
Kanske man ändå har en slags erfarenhet man kan dra nytta av.
Och jag tror att den kanske viktigaste erfarenheten, det kan ju låta konstigt, fast jag tycker ju att det här kommer ju alltid tillbaka när man läser intervjuer med med människor som verkligen är hästmänniskor som lever i och med sporten och som rider. Att det ju aldrig går att tvinga en häst att göra någonting, och det är ju sant.
Mm.
Och det betyder att du måste alltid vara lyhörd för den här andra varelsens viljor, rädslor, kanske framförallt med hästar, som är ganska rädda djur om man jämför med hundar eller katter eller så. Den där öppenheten för en annan varelsens erfarenhet, den kan man verkligen bära med sig in i människovärlden.
Och ändå har man ju ofta med sig piskan.
Ja, man har väl fortfarande det, även om det jag tror jag har blivit betydligt mindre på det sättet än när jag var hästtjej, när jag var barn, ung, tonåring.
Min egen erfarenhet från ridskola var nog också att det var ganska disciplinerat. Man skulle alltid ta med sig piskan och liksom... Man skänklade hästen på något sätt för att få den där, för helvete, kom igen.
Ja, jo, men så är det
satt på någon trött ponny och skulle få den att gå i trav eller liksom hindra den från att gå i galopp, för jag var lite rädd för det. Men du återvände ju till ridningen efter ett långt uppehåll, ungefär runt sekelskiftet, när du var med och skrev den här, så här samlingen. Mm. Varför återvände du då?
För att jag hade saknat det.
Vad hade du saknat?
Jag hade saknat den här totala närvaron. Som det innebär att rida, och det tänker jag gäller ju massa andra saker som en kan välja att göra. Men just med hästar så blir det så oerhört tydligt att du kan inte vara med en häst i spilta eller box, eller framförallt sitta på en häst, utan att vara helt och fullt närvarande där.
Mm.
Både mentalt och känslomässigt, men också i kroppen. Du kan inte liksom rida och göra en skänkelvikning eller förhålla dig till tempot på spåret och ridhuset och så vidare. Och samtidigt tänka på någonting helt annat. Det funkar inte. Och den närvaron saknade jag, tror jag, i mitt liv. Det var ett sätt att liksom få ihop, att känna att på den här platsen så är jag en och hel. Därför att jag måste vara det. Och jag tänker att det är ju jätteviktigt, och jag tror att vi alla på olika sätt i våra liv söker sådana platser och upplevelser och erfarenheter där vi inte liksom, och mer nu kanske någonsin, när telefonen liksom plingar hela tiden och vi måste vara uppmärksamma på allt möjligt överallt samtidigt. Allting drar i oss och sliter i oss åt olika håll. Och då är ju de här platserna, vare sig det är hästar eller yoga eller golf, eller många av dem är ju väldigt kroppsliga, tänker jag. Att kroppen tvingar oss att vara på den platsen där kroppen är.
Mm, just det.
Det var ett skäl. Ett annat skäl var ju att jag saknar den här gemenskapen som stallet också är med andra. Och det blir framförallt, det var det fortfarande då, kvinnor. Då var det kvinnor, innan var det ju flickor och tonåringar. Den sortens gemenskap kring en erfarenhet och en kunskap och sådär, som man kan sitta och dela och prata kring fikabordet efteråt. Och sen saknade jag ju att hänga med hästar.
Mm.
Och hänga med hästar kan ju vara... Alltså det kan ju vara det här som barn och tonåring när man var ledsen och gick in och satt i spiltan. Och bara satt där och lyssna på en häst som äter, till exempel.
Mm.
Det är ju helt fantastiskt.
Mm.
Eller att känna doften av en häst som äter.
Jag är med på det. Du menar om den fysiska yogan i tennisen, i golfen. Men det är ju också någonting som är att det är... Det är ju ensam sporter på något sätt, eller du går med andra människor. Här finns ett oklart djur med oklara tankar som både är helt förutsägbar och oförutsägbar. Mm. Det tvingar dig ut ur dig själv på ett sätt som ju inte yogan gör.
Det gör det. Och det tycker jag ju till för någonting. Jag yogar inte. Jag golfar inte.
Nej.
Under några år här, för några år sedan, så var jag... blev jag hundmänniska, vilket var en bonushund som jag lånade och gick ut med och gick såna här viltspårskurser med och hängde med. Och det var ju lite grann samma upplevelse som med hästar.
Mm.
Lite enklare, lite tillgängligare. Just det här att hela tiden befinna sig i relation till en varelse som faktiskt befinner sig på ett sätt, nu blir det ju djupt filosofiskt, men i ett annat universum än vad du gör.
Mm.
Alltså, den här varelsens upplevelse av världen är en annan.
Mm.
På alla sätt. Också sinnena, hästens ögon.
Det är du som aldrig har konterat en faktura någonsin.
Till exempel, men också väldigt konkret. Om du tänker på hästens ögon, den är ju ett bytesdjur. Det är inte du, det är inte jag, det är inte vi människor. Deras ögon sitter på sidan av huvudet. på samma sätt som kors ögon och sådär. Det är ju för att ha den här överblicken. Om man är ett bytesdjur måste man kunna se. Mm. Och vad är det för värld de ser? Och det måste jag hela tiden förhålla mig till. Eller hur? Men jag säger till hästen att nu ska du gå dit. Hästen ser inte ens vart den är på väg. För att den saknar våra ögon på framsidan av ansiktet. Så måste det finnas en tillit där. Och samtidigt en förståelse från din sida. Ja, för att hästen ser någonting helt annat. Så att det är liksom en del av dig. När du hänger med hästar måste ju liksom förflytta dig ut ur att vara människa.
Ja.
Och det tycker jag, det är ju någonting som du säger. Golf har inte det, yoga har inte det, fotboll har inte det. Men att hänga med hästar, att rida.
Jag hängde med mjölkbonde för inte så länge sedan. Och då löst driftladdgård och de är ju väldigt stora kor. Och liksom, min idé om laggård kom från när jag var barn och då var de ju uppbundna. Nu går de ju runt liksom, och det är väldigt bajsigt alltihop dessutom. Men då insåg jag att det där man har med sig från ett stall, att alltså, alltid, man säger hej till hästen, man tar på rumpan, nu är jag här. På något sätt så hela tiden kommunicerar man sin position och sitt läge med genom att ta på dem. Och det är just där i lösdrift, där insåg jag att jag hade det på något sätt automatiskt. Man tar en god hej hej och liksom så, att inte stå och vifta med händerna och oj, utan liksom, här är jag.
Precis.
Nu är jag bakom dig och liksom för övrigt en samma sorts liksom dans som man kan också hitta inom restaurangvärlden. Bakom kommer jag, här kommer förbi, alltså det är hela tiden att kommunicera för att kunna liksom med liksom position, att man är med om något. Liksom.
Och att ge sig till känna som vänlig och fredlig och att inte ha något annat verktyg än den egna kroppen att göra det. Nu, det här kanske är för filosofiskt, men jag tycker att det är intressant. Att, jag tänker att idag i synnerhet när så mycket av vår kommunikation är teknologiskt, bara teknologiskt. Vi är liksom skärmar för varandra och vi lever det här skärmlivet med en häst till exempel, eller min hund, eller min katt, eller min ko. Så går det inte. Du kan inte. Du måste liksom komma ut ifrån det och vara kropp. I förhållande till en annan kropp. Och precis som du säger, vara en tydlig kropp. Som ger sig till känna. Här är jag. Så här mycket plats tar jag.
Ja.
Jag är vänligt inställd.
Precis, jag har snälla händer, det känner du här.
Ja, exakt.
Jag håller inte på en
precis.
En vipsig,
och av det lär, tycker jag. Jag tänker så här, att den lärdomen, du talar tidigare om vad jag längtade till i stallet, det är ju en lärdom som jag sa, som man sen kan ta med sig ut till människor också. Till exempel att, och jag tror inte att det är inte för mig reflekterat, jag har aldrig satt mig ner och tänkt igenom. Det här är vad jag tar med mig från stallet och från hästarna ut i den stora världen. Men när jag tänker på det så inser jag att det ju är så.
Det jag tänker, apropå du har med dig till Konstfack, om det kanske är den, för Konstfack är ju en väldigt fysisk skola. Här är det, liksom, det är inte så mycket att sitta framför dator och skissa på grejer, utan här rivs
fast
det. Här.
Mer och mer är det ju det. Det är ju jättesorgligt, för att alla studenterna som kommer dit, de är ju ofta drivna att komma dit just för att de är så bundna vid skärmar i sina arbeten.
Men det finns ju ändå det här, nu kör vi kroki, nu ska vi göra någonting
med lera. Och jobba med händerna, och man trycker, och man, det är ju absolut, det är verkstäderna.
Som examinator eller som lärare, undervisare, så är man ju ändå framme med studenterna och liksom, du tar ju på saker och ting liksom. Du säger, okej, ja men det här känns, eller nej, det borde nu ha, eller titta på den. Alltså, det, händerna förmedlar ju massa saker på Konstfack, på ett sätt som exempel på reklamskolor inte alls är med, för där är det handlar ju bara om att bemästra illustrator.
Och det är ju väldigt sorgligt. Våra händer, våra mänskliga händer är ju fantastiska att använda. Jag tänker när du säger, när du kommer in till korna där, att det är handen, du lägger handen, du liksom klappar, du gör dig själv närvarande genom handen. Vi hästar använder ju andra, de har ju inga händer. Men de har mular, de har tänder, som de ju också kan använda väldigt smeksamt. Eller hur?
Men det är som fågelhundar, ska man alltid komma ihåg. Deras mun är deras hand.
Fågelhundar, de är så mjuka i munnen.
De är så mjuka, så liksom, jag har då en fågelhund, eller en blandning. Bosse, han är cocker poo. Han är mest cocker spaniel och lite pudel. Han är 75% gullig och 25% smart. Men han är ju väldigt liksom, men han kommunicerar jättemycket med händerna. Han biter mig i händerna och vi leker. Och så kan jag precis känna den. Nu är han trött på mig. Men jag menar, hur var det att komma tillbaka till ridskolan?
Ja, det var ju
du lämnade ju någonstans som stallflicka och så kom man tillbaka som vuxen.
Det var många saker som var fantastiska. Dels var det fantastiskt att återupptäcka så mycket. Sen tycker jag det var fantastiskt. Du talade om de här trötta ridskolehästarna som man måste piska fram. Och jag känner igen det.
Mm.
Hästvärlden är ju stor. Den innehåller så väldigt många olika världar i sig. Och de här ridskolehästarna är ju en särskild liksom, kategori som är den största och som verkligen är arbetshästarna i den här stora hästvärlden. Som vecka efter vecka, år efter år bär liksom allt ifrån nybörjare till mer avancerade ryttare på sina ryggar timme efter timme i det här ridhuset, den här liksom stängda ovalen. Alla dessa händer som liksom tar på dem hela tiden och fixar med dem och grejar med dem och munnen, bettet som sitter i munnen, hårda händer och mjuka händer. De måste ju liksom hantera allt det här. Så det är klart att de är trötta.
Mm.
Det är klart att de är liksom utslitna mentalt också av allt detta. Kanske inte så mycket fysiskt, men mentalt av alla dessa människor som kommer och går och kommer och går och kommer och går. Jag tyckte att det var skönt att komma tillbaka och se att, du nämnde det här med att korna nu är i lösdrift, att man faktiskt har förändrat djurhållningen.
Mm.
Så att ridskolehästar idag har det så mycket bättre än vad ridskolehästar hade på den tiden som jag var barn och ungdom.
Mm.
Det var en sak som var annorlunda och som var bra. Samtidigt som det var mycket som var detsamma.
Mm.
Sen var det ju så kul att återupptäcka alla de här stalltjejerna som vuxna kvinnor. Vilket jag ju också var.
Ja.
Och att man då kan ha en helt annan typ av relation. När man är vuxen och kommer dit.
Du menar att den här akuta statusfasen som tonåringen går igenom. De ska hålla på och hacka på varandra och etablera rangordning. Och att den inte fanns där på det sättet.
Ja. Mm. Att alla var liksom säkra i sig själv och man hade också ens identitet. För när man var stalltjej som barn och tonåring så var ju identiteten som stalltjej var ju kanske det starkaste och viktigaste i hela livet. Det var så mycket som stod på spel i den världen. När man kommer dit som vuxen så kommer man ju dit med en identitet som också är byggd på det som finns utanför. Man är inte lika utelämnad till att vara stalltjej om du förstår vad jag menar. Och då kan man ju mötas utan alla de här konflikterna och den här liksom, all den här svartsjukan och dramat som liksom fanns när man var barn.
Mm.
Så det var väldigt roligt. Och sen var det ju väldigt roligt att ha en ridlärare som var en kvinna. Sånt kan göra en stor skillnad.
Mm.
När jag var barn, ung och red så klart att det fanns ju liksom kvinnor som var ridlärare, det var ju en liksom tjej- och kvinnosport. Men det var nästan alltid så att stallchefen var en man.
Mm.
Det var fortfarande så. Många av dem, nu låter det som jag är jättegammal. Det är jag inte. Men jag är tillräckligt gammal för att ha varit hästtjej på den tiden. När väldigt många av de här som drev ridskolor var kanske gamla militärer.
Till jag skulle exempel. Precis säga, det fanns alltid någon, de hade varit... Husar, känns som ett ord vi kastar in här. Jag vet inte ens om det stämmer. Men det låter som att man är ridande någonting. Och när liksom motoriseringen tilltar så hittar man en tillflyktsort genom att man har ridskola eller man har någonting i den liksom, stilen. Men det har nog rätt i det. Men ofta
det var så, tror jag.
Fanns en Lennart där som minsann.
Som liksom var den som bestämde. Och det var ju en väldigt... På ett sätt väldigt typiskt. Det var ju på något sätt ett nerkok av en samhällsstruktur. Med en massa kvinnor och flickor som liksom myllrar där nere och sköter det praktiska. Och sen en liksom manlig stallchef på toppen. Och det har ju verkligen förändrats. Min ridlärare när jag kom tillbaka, Eva, hon var ju också, hon ägde och drev ju också det här stallet. Och andra stall.
Mm.
Och så var hon ju i samma ålder som jag. Hon hade också varit hästtjej och stallflicka.
Mm.
Och det var en väldig skillnad att rida för någon som var på det sättet.
Mm, just det.
Hon kunde ju liksom se den här lilla hästtjejen i de här vuxna kvinnorna som kom gående där. För första gången så vågade jag säga, nej jag vågar inte hoppa.
Mm.
Jag vågar inte hoppa idag. Kan jag få stå över? Och det var ju inte ens tänkbart att liksom säga det när man var barn, tonåring och red. Att säga att jag vågar inte, jag står över. Och Jag kommer ihåg när jag sa det på lektionen där. Jag vågar inte idag. Kan jag få stå här liksom, på medellinjen och bara vänta och titta på de andra? Och Eva sa att det är klart. Och när hon säger det sin så är jag, men herregud, det är ju självklart att jag kan det. Och sen till slut, och så säger hon så här, men du, hur känner du? Vågar du ta det här hindret? Bara det här hindret? Som en fråga som jag kan få svara ja eller nej på.
Ja.
Och det är ju en enorm förskjutning från den här liksom stallmiljön som jag var i som barn. Och som jag tror många var i. Där att sitta till häst och våga göra alla de här sakerna. Det var ingenting som man kunde välja. Utan det var liksom självklart att bevisa sig.
Mm.
Och där fanns det ju också apropå det här med husarer eller kavalleriet. Stallflickor, hästtjejer traderar ju en tradition. Ska man ju komma ihåg. Som är liksom mångtusenårig av hästhantering.
Mm.
Och där hästen är ju en teknologi också. Utan hästen så hade människans liksom, historia och civilisation sett helt annan ut.
Mm.
Det går inte att tänka bort den. Och fram till väldigt nyligen. Det är väl egentligen för, jag menar, andra världskriget så var det ju fortfarande miljontals hästar med i striderna, till exempel. Och då var det fortfarande, hästen var liksom ett mannens djur. Kopplat till krig, kopplat till transport, kopplat till industri.
Mm.
Och helt avgörande på alla sätt. Alldeles för viktig för kvinnorna att hantera. De fick hålla på med korna och getterna och sådär. Mm. Så den här långa traditionen av disciplinering av hästen som teknik som ska behärskas. Och också underkuvas för att kunna användas. Den finns ju också med i hästtjejernas historia. Och då är det så intressant tycker jag när liksom hästtjejerna blir ridskolechefer och ridlärare. Att de också traderar det här därför att en del är nödvändigt. Aha, hästar är stora djur, de måste hanteras på visst sätt. Det måste finnas en ordning, en disciplin. Mm. Men att de också liksom kan börja skruva på och förändra det sätt. På vilket vi som människor går in i det här. Att det inte längre handlar om att underkuva en annan varelse. Och det handlar inte heller om att bevisa att jag törs.
Jag har vuxit upp på en gård och då hade vi hästar. Då framförallt min syster som red hade en eller två hästar. Någonting liksom. Och där var min roll att jag fick hålla på och mocka och sånt. Jag red ju inte, jag hade ingen egen häst. Det är inte känt med så mycket, men jag tyckte det var alltid så här orättvist att jag skulle hålla på med det. Liksom. Mm. För det här gör vi gemensamt, fast det är ju hennes projekt och så. Men jag gick på ridskola, jag vill tänka mig att det var någon höst eller så. Liksom. Men att det är ju... Jag red och jag tyckte inte att det var så särskilt roligt därför att där var det just det där att man måste hoppa och man måste galoppera och man måste. Och jag tyckte inte att jag kände mig inte trygg nog för det och det fanns inte utrymme för mig att liksom få backa hem, bli trygg och sen gå vidare. Mm. Men jag minns också väldigt tydligt att så fort jag är färdig och lämnar manegen, liksom in, eller kommer in från paddocken och inte stallet, så står det en flock. Med tjejer i min ålder eller yngre och tar hand om det här hästen. Liksom.
Mm.
Och det är helt självklart för mig bara så här... Jag lämnar den hästen och sen så liksom så. Och det är helt självklart för dem att också göra det. Nu tyckte jag väl kanske att jag hade tog hand om hästar på något sätt hemma. Att jag inte behövde göra det där också. Nu kan jag få koncentrera på min ridning och ingenting annat. Men det fanns ju ändå med. Det var ju ingen som sa, varför håller inte du på att rykta din häst? Mm. Utan, ja men hon, Lina eller vad hon hette, vill väl göra det då? Liksom.
Men du ville du inte rykta då?
Jag tror jag gjorde det lite hemma, men inte jättemycket. Nej, det kom, det låg liksom inte för mig.
Nej, det var liksom inte din grej.
Nej, och sen tror jag att eftersom jag hade hästar hemma så där blev jag ålagd att göra. Så tänkte jag att liksom, i det stora hela så ryktade jag en del hästar. Men jag menar, jag tyckte nog om att liksom, jag menar, styra upp i sadelkammaren och se till det där snyggt och fint att organisera. Mm. Alltså sånt kunde jag kunde finna något glädje i. Och så, men det finns det någonting med det. Här är en patriarkal miljö historiskt sett. Här finns underordning, disciplin, men det finns också tillflyktsorten där den du är i skolan, den rollen du har tillgivit dig som du är tonåring, den behöver inte alls finnas i. Så att det är en tillflyktsort, du kan experimentera med något annat. Jag kan se det med min, exempel min dotter som är fotbollstjej. Hon, det är några som har helt andra sociala relationer om man kan ha i skolan, vilket är jätteskönt. Men samtidigt så är det disciplin, samtidigt så var det ändå liksom, alltså det är både danande och frihet på en väldigt intressant blandning.
Det är alltid en frihet under ansvar. Och det tänker jag är jätteviktigt. Jag tänker att, och det gäller ju också fotboll överhuvudtaget, alla, för där måste du ju också underordna dig en viss disciplin, en viss ordning, en viss struktur. Det fungerar på vissa sätt, du har en viss roll. Och, du
och
måste
kanske
hålla
det också
den.
Det som gör tryggheten.
Ja, jag tror det. Och jag, för jag tänker att nu är ju skolan förändras ju alldeles för mycket, alldeles för ofta för skolans bästa, tänker jag. Men det är ju väldigt otydligt i skolan, tror jag, ofta, fortfarande. För elever och kanske också för lärare, eftersom alla är inne och pillar i skolan hela tiden. Vad det här ska vara bra för. Vad är liksom poängen? Vart syftar det här någonstans? Det är väldigt diffust, tänker jag fortfarande. I ett stall eller på en fotbollsplan så finns det ju en sån omedelbar liksom tillgång till varför vi måste göra på det här sättet. Man förstår det. Det finns en logik som är helt uppenbar. Som att man inte kan liksom springa in 10 stycken i en spilta, för hästen kommer bli alldeles stissig. Liksom. Ja. Eller att man måste leda hästen på ett visst sätt och hålla liksom tyglarna på ett visst sätt. För att om det skulle hända så att hästen sticker iväg så måste du liksom kunna släppa snabbt så att den inte blir dragen efter. Alla de här reglerna, alla de här disciplineringarna som finns, där finns det en logik. Det är tydligt varför. Och du har ansvar. Ett väldigt direkt liksom ansvar för den här andra varelsens hälsa. Eller, ja.
Men det är också en helt underställd varelsen. Alltså du skriver i någon av dina så här, om skillnaden mellan att betrakta sig själv i spegeln hemma och spegeln i ridhuset. Att där du ju är liksom något på någonting annat.
Ja, man är ju också, det är ju helt andra saker som värderas. Så jag tänker att det blir idag den här fixeringen vid utseende och kropp som ju alltid har funnits i alla kulturer, alltid. Men nu får den ju liksom verkan i våra liv som är helt vansinnig. Eftersom den, och igen, tack vare skärmarna och hur man kan dela och bilda på varandra hela tiden. Men det fanns ju redan när jag var barn, och i synnerhet. Man brukar ju säga att det framförallt drabbar flickor och kvinnor. Men jag är inte så säker på att det är på det sättet. Det är bara det att det är det vi talar mest om. Och då är det ju en helt annan sak. I stallet så blir det ju en helt... Ska vi säga, du är samma kropp. Men det är helt andra egenskaper som värderas än i världen utanför. Så när du ser dig själv på en spegel i ridhuset. Och de är ju då oftast inte riktiga speglar. Utan du är ju plåt ofta eller någonting. Så att du ser lite konstigt ut. Men det viktiga är att det du tittar efter där. Det är ju inte... Ja, men hur, liksom, i mitt fall nu då, i den här åldern. Rynkor eller du vet någonting sånt. Eller finnar eller vad det nu kan vara för någonting. Utan det är ju till exempel hållning. Hur du sitter. Benen, skänklarna. Hur de liksom... ser ut, hur de förhåller sig. Händerna, är de höga, är de låga, var ska de vara någonstans? Det är ju en kropp i arbete.
Just det, det är ett tydligt syfte.
Ja, precis. Och som inte är till för att behaga någon, utan för att utföra det arbete som du har bestämt att du och hästen ska genomföra tillsammans. Och då måste din kropp, precis som hästens kropp, formas efter det. Det är en kroppslighet som är helt annan än den vår kultur oftast värderar. Och det tror jag är... Jag kan säga att när jag blev en återvändare så handlade det ju också om det. Och hur att på något sätt erövra den här kroppen i arbete igen. Som jag liksom hade tappat bort.
Du skriver att hästflickan erövrar en identitet som inte inryms inom de gränser kulturen drar upp för en flicka och en kvinna bör och inte bör vara. Hon är en hästflicka, hon är en kentaur.
Just det, kentauren. och där igen den här gamla, du vet, den här gamla traditionen som hästflickan förvaltar, där finns ju kentauren med, och den är ju verkligen en sån tydlig symbol för hästens, hur hästen tillåter oss när vi sätter oss på hästens rygg att plötsligt bli så mycket snabbare, så mycket starkare. då får den föreställa sig det utanför en kultur, jag menar en kultur utan bilar, utan bensinmotor. Ja. Som inte är så, det är inte så himla länge sedan.
Nej, och den som sköter hästen är ju då naturligtvis liksom lika viktig som driftstekniken är idag.
Ja, absolut. Men det är ju ingen slump
att vi... Det är exakt samma jobb.
Ja, det är exakt samma jobb. Och det är heller ingen slump att vi har namnet Bukefalos, till exempel Alexander den Stores häst. Att vi vet vad den här hästen heter. Mm. Fortfarande. Det är liksom bevarat. Det finns så många hästnamn bevarade. Och då är det ju framförallt kungars hästar, förstås. Ja. Men det är ju ingen slump att vi vet. Därför att de här hästarna är så viktiga och det som människan blir när hon sätter sig på hästens rygg är så storslaget. Och det tänker jag att, så tänker man ju inte när man kajkar runt i ett ridhus och liksom försöker komma åt hästen på olika sätt och få den att flytta sig på olika sätt som den kanske inte vill och så vidare. Man tänker ju inte att det är jag och Alexander den står i rak linje. Men det är ändå någonting med det.
Jag tror kanske att lite fler grabbar inte har den tanken än.
Är det så? Nej, men jag tänker att det är ju, för så sägs det ju fortfarande med framgångsrika ryttare, med riktigt framgångsrika ryttare, hoppryttare eller dressyrryttare. Ja, men det är ju hästen som gör jobbet, säger de oförstående. De står liksom utanför och säger, men det är hästen som gör jobbet. Jag tror att en del av det där föraktet är liksom släpar med från det här att det är en kvinnodominerad, väldigt mycket kvinno- och flickodominerad verksamhet att rida. Då kan man liksom säga så att de... Men då har man ju inte heller förstått. Då har man ju heller aldrig ridit. Då har man ju inte... Det finns, jag vet, Anne Hedén skriver ju i boken som vi har skrivit tillsammans, hon och jag, Ulrika Milles, att det finns ingen häst som frivilligt skulle sätta på sig trans och sadel och springa ut i ridhuset.
Nej.
Och då tänker jag att där ligger ju det du ser när ryttaren sitter på ryggen och hoppar över de här enorma hindren.
Mm.
Du ser liksom hela resultatet av en process som börjar på marken i spiltan och som handlar om att få hästen, bytesdjuret, att känna trygghet och tillit till en människa, ett rovdjur. Bara det är ju helt liksom vansinnigt. Och att vilja vara med den här människan. Mm. Att vilja göra vad den här människan ber hästen om.
Mm.
Det börjar där och det tar ju många, 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 många år innan den här sortens liksom tillit finns. Så när man ser de här hästarna hoppa eller liksom röra sig, dressyrhästarna är ju så otroligt häftiga att se när de rör sig, så är det ju, det man ser är ju hästens kropp i rörelse, fantastiskt.
Mm.
Men om man tittar så ser man ju också ryttarens kropp, hur den dels ger liksom, order kan man ju säga. Den säger, nu gör vi det här, nu gör vi det här. Men hur den gör det på ett sätt som hela tiden liksom lyssnar till hästens kropp. Det är ju en fantastisk liksom.
Jag tänker att det finns också den här bilden av att det är bara hästen som hoppar. Den kan man ju också höra hos ryttare i världsliten när de pratar om sina hästar. De pratar om det på samma sätt. Men en helt annan vinkel som Peter Fredriksson som pratar ju om till exempel om hans mest kända häst kanske Billy All In. Men alltså att han beskriver den så handlar om att han försöker se till att eliminera friktion, att vara slits möjligt i vägen, att underlätta för hästen. Och det är precis som att det är hästen som gör alltihop och han gör ingenting. Och samtidigt så finns det ju, nu är inte Peder en del av den, liksom, att slå sin häst filosofin långt ifrån. Men det finns ju också någonting i, vi pratar om ridsporten härstammar från det militäriska, med disciplin som någon slags kärna, från tämja till att få dem att göra liksom. Och då tycker jag det är intressant att en parallell, det här med att vi lär prata om att inte slåss, att inte använda våld, man får inte slå varandra, man får inte slå de små, föräldrar får inte slå varandra eller sina barn, man får inte slå sin hund, man får inte slå sin katt, man får inte slå sin hamster, men man får slå sin häst och även älsklingshästen.
Mm. Jag tror att jag skriver så.
Du skriver att flickor som rider lär sig det disciplinerade våldet som syftar till att systematisera och underordna en levande kropp.
Jag tror, dels tror jag som jag sa att det har blivit mycket bättre. Jag tror verkligen det. Sen jag red som barn och tonåring. Att det finns gränserna, liksom gränserna för att slå och använda våld är mycket tydligare idag. Inte den här sortens slentrian, vinkla upp piskan.
Det kräver ju ändå att du ska överordna dig. Varför?
Ja, det gör det. Lägg till piskan.
Mm.
När jag red var det här vinkla upp piskan och slå kunde vara en uppmaning från den här ridläraren, då den pensionerade eller liksom gamla militären, och vinkla upp piskan. Om man då, om man vet vad det betyder, ju att man inte, att man liksom håller den rakt upp, och så använder man hela armens kraft för att slå på rumpan hur hårt som helst. Idag, ibland i ridhuset när jag var återvändare, så kunde du lägga till piskan. Och det är en väldig skillnad. Du har du den liksom liggande mot låret, och så lägger du till den lite grann på baken, så där, mer som en kittling, en liksom påminnelse om att den finns. Och det, då kan, jag skulle kunna hävda så här, ja, men det är bara en fråga om nyanser, det är fortfarande fysiskt våld. Men det är inte en oviktig skillnad, skulle jag säga, mellan att liksom dra till hästen, slå hårt igen och igen och igen, mer rumpan, jättehårt, piska verkligen. Och att använda spett för att påminna om.
Men frågan är om det du kan påminna om hästen inte känner till och har en erfarenhet av det våldskapitalet som du ju då antyder.
Men så är, jag tror ju att Anne Dén har alldeles rätt. Jag tror ingen häst frivilligt skulle välja att ta på sig träns och sadel och springa ut i ridhuset. Eller kanske inte frivilligt hoppa över de här jättelika hindren. Eller frivilligt liksom jobba så hårt som de tvingas göra när de liksom gör ett dressyrprogram. Det är ju att det här som vi får hästar att göra, det är inte i deras natur. De är ju ganska lata djur egentligen. Som väldigt många gräsätare är, så vill de helst äta hela dagarna. Sen har vi naturligtvis domesticerat, vi har avlat för att liksom få fram de snällaste, de mest medgörliga. Det är ju en väldig skillnad på hästen som ursprungsart och vad den är idag. Precis som med hundar. Det är ju inte en jämlik relation.
Nej.
Naturligtvis är det inte det. Utan vi domesticerar, vi bestämmer, det här ska du göra och nu ska du göra det och så vidare. Så där finns det ju alltid en våldsamhet. Absolut. Man skulle ju kunna säga att vi gör ju detsamma mot varandra. Bara i arbetslivet till exempel. Eller i skolan.
Ja, det är domesticerat.
Och jag säger, man ska inte under liksom alls. Man ska absolut inte underskatta eller minimera skillnaden mellan att underordna någon med våld eller utan våld. Det är naturligtvis en enorm skillnad. Och den är ju viktig. Och där är ju idag i Sverige, så slår vi ju inte, som du sa, elever i skolan till exempel. Vi slår inte arbetstagare. Arbetsgivaren står inte med en piska. Men det är ändå så att underordning är ju något som, och liksom maktstrukturer är någonting som människan uppenbarligen alltid skapar i alla sina relationer med andra arter och med varandra inom arten.
Och det är tänkt att där är väl stallet också har den rollen att kunna visa på, här finns en struktur, här finns verktyg som har funnits länge, här finns ett våldskapital, men det finns också ett annat sätt att göra det på.
Ja.
Att det är någonting i, jag tänker också på när man pratar om ibland om tonårsflickans liksom exodus ur hästvärlden, som att hon liksom mognat, nu behöver du inte, det är en skyddad verkstad. Att som tiden i stallet är något slags övergångsålder, en period i väntan på en slags fullt utvecklad förmåga till lidelse, man pratar om det som ett träningsläge för ömhet och sånt liksom. Samtidigt så kan man ju se här, och det har vi berört på många sätt, att också stallmiljön kan fostra kvinnor i en helt annan riktning. Och jag säger kvinnor för det är fortfarande majoritet som är kvinnor. Det här är ju en av Sveriges största sporter. Ridsportförbundet är väl ett av Sveriges näst, om det inte är näst största så är det tredje största. Jag tror faktiskt det är näst största efter
fotboll. Jag tror också det, efter fotboll och innan ishockey. Tror jag fortfarande.
Och så det är liksom så här, men så att vi har samtidigt en miljö här som är väldigt folklig men som är ganska enkönad. Där finns en bild av vad det här innebär, men som samtidigt så är det ju det vi berört, det är mycket en kontrakurs mot bilden av flickor och kvinnor, mot idealet liksom.
Absolut, jag kommer ihåg när jag var som barn och hästflicka, jag tror att det kanske har förändrats lite nu också. Men då var det bilden utifrån, det var ju att vi satt där och gullade med hästarna och att vi liksom höll på, lite grann, ungefär som att vi höll på att leka med dockskåp eller liksom små gosedjur eller någonting. Det var väldigt tydligt, och det här fraktet emot liksom flickigheten. Nu tänker jag att det där
det var
har ju...
i väntan på att det sen ska bli en tävling.
Ja, och i väntan på prinsen. På den tiden var det ju verkligen så. Det var ju verkligen, det var väldigt heterosexuellt och det var väldigt mallat. Och då skulle den liksom vara där och gulla lite med det här och gulla med hässar och dockor och sådär. Och träna liksom
ett apropå de sexuella kopplingarna.
Precis, så att man inte fick liksom gränsla hästen om man var en kvinna eller en flicka. Fruktansvärt obekvämt att rida damsadel.
Men fatta vad mycket bättre ryttare det måste vara.
Om man gör det, absolut. Du kan ju inte använda, vikten är ju så viktig när man rider. Och där har du ju inte det, du sitter ju liksom på ena sidan bara. Fruktansvärt duktig måste du vara för att kunna kontrollera en häst om du sitter i damsadeln. Men jag tänker att den här gullighetssfären som liksom My Little Pony till exempel, det är ju en helt crazy grej. Den hade ju, det är klart att det fanns jättemycket kärlek. Man älskar ju sin älsklingshäst. Alltså det är ju, och allt man gör är ju av kärlek. Men en riktig häst är ju inte en liten plastpony alls. Eller gosedjur. Det är ju en levande, stor, tung, stark varelse med hovar och med tänder. Och det gör ju att kärleken alltid måste vara av ett slag som är beredd att sätta på plats. Alltså du älskar, men i nästa ögonblick så måste du tillrättavisa, och då måste du göra det fysiskt. Knuffa till exempel, eller ja, slå hästen i spiltan, ja, med handflatan. Das kill, sådär, absolut. Det är klart att du måste, eller om den försöker bita dig. Du måste ju liksom använda din kropp för att mota bort den. Det där tänker jag att det hoppas jag tror att det är idag att man liksom har rört sig bort ifrån det här gulligulltänket kring vad flickor gör i stall. Jag tror att det är svagare idag. Därför att det hade ju ingenting med det att göra. Om händertagande...
Om vi ska slå ett slag för My Little Pony, om vi jämför det med Barbie. Så Barbie var ju konserverande kvinnoroller, oerhört stereotypa. Ta Barbie-kroppen som exempel. Medan My Little Pony såg svinkonstiga ut, och de var jätterosa och vad det nu var. Liksom. Men de var ju ändå hästar. Det här fanns en inneboende spänning om att hästen underordnar sig inte.
Nej.
Utan det var alltid någonting, och det var alltid någon häst som springer ut. Barbie sprang ju aldrig bort.
Nej, Barbie sprang aldrig bort.
Liksom, Barbie drog ju inte bara Kendra åt helvete och gick och knullade med någon annan. Nej. Utan hon, det var ju alltid CS, och det var alltid något gulligt där. Och Cindy var ju liksom som Barbie fast sämre. Hur det nu kunde vara det. Men i My Little Pony fanns ju ändå någonting. Det var en representation av det där. Alla visste ju att hästar är som de är. Och i det fanns ju inte, liksom, Barbie-böcker fanns ju inte.
Nej.
För att det finns ju ingenting att säga om
det
Barbie.
Det finns ingenting att säga om Barbie.
Nej, men alla hästböcker, jag läste ju Svarte Hingsten. Och liksom, sen fanns det några som var bättre eller sämre naturligtvis. Liksom. Men det fanns ju alltid, där var ju alltid liksom en... Svarte Hingsten var ju verkligen en sån man läste, och han läste saker och ting, han var fiffig, han tänkte annorlunda, han lyckas få någon uppmärksamma att vänta, tjuven är där borta, eller någon försöker liksom röva bort 30 fux någonstans. Det fanns ju någonting där att hästen är obänglig och liksom kan forma sig, kan inordna sig, men också inte alls.
Den är ju stor, alltså det går inte att gulla till en häst, du kan liksom fläta manen och sätta rosett. Och men hästen kommer alltid bara genom att vara det den är, och den har ingen förståelse för liksom vår estetik eller så. Den går i, jag menar, jag älskar de här tillfällen när de här fantastiska hopphästarna eller dressyrhästarna kommer in på banan, och de är liksom så, man ser vilket jobb som har lagts ner på sadeln och tränset och på hästen och liksom allt, den blänker och den glänser, och så det första den gör är att höja på svansen och bajsa. Förstås, innan den ska liksom jobba. Det är ju fullkomligt logiskt och förnuftigt, men det är någonting med det som jag fortfarande tycker så mycket om. Och det är klart att den gör det. Det är en häst.
Men det är också intressant att ta liksom dem, om man går på så här hårshows eller ser det på tv, det sänds ju faktiskt nu för tiden. Det kommer in en liten shetlandsponny. Så vet ju alla att den är inte på riktigt.
Nej.
Utan det är gulligt för att liksom en riktig häst, en shetland är ju inte en riktig häst. Utan det är ju närmare My Little Pony på något sätt. Utan den riktiga hästen är ju stor, och den är liksom... Det finns också något intressant i hur vi möter en sån liten häst. Eller man...
Men det kan man ju göra när man ser den på avstånd. Den är gullig och den har små gulliga saker på sig. Och ibland klär man ut den och sätter en hatt på den. Och den får vara liksom som en den får spela pajasrollen. Och i den här hierarkin som vi etablerar inom hästvärlden. Men om man om man är med hästar och man kan hästar, så vet man ju att en sån där liten shettis kan ju absolut vara ranghögre än liksom en hopphäst med absolut, hur mycket liksom stamtavla som helst. Och vara den som bestämmer i hagen. Och jag brukar ofta tänka att de här shettisarna, alltså alla de här små härdiga ponjerna, är ju mycket smartare ofta, känns de, än de här liksom stora varmbloden som alltid har ganska mycket att röra i sig och som är lite så här stissiga och lite så här, allting är farligt, allting är farligt. De är fantastiskt vackra, de kan prestera enormt mycket, men de här små ponjerna känns ofta lite klipskare. Och det är ofta de som faktiskt bestämmer. Det här kan man ju prata jättemycket om, men relationen till människan, att de här små ponyraserna är ju mycket mer liksom, vad ska vi säga, jag känner i alla fall så att de är inte lika sönderavlade, de är inte lika liksom domesticerade, de har ett mycket större självförtroende kanske.
Ja, det finns i alla fall som full i fan.
Ja, lite så, att de liksom är lite, nu generaliserar jag, men jag till exempel så nu när jag rider, det händer inte så ofta, men då rider jag islandshästar och jag rider ut i skogen, för det är det jag har bestämt mig för, att jag kommer aldrig bli någon bra ryttare, liksom rida runt på manegen och flytta hästen i sidled eller sådär, det är inte min grej. Men jag tycker om att sitta på en häst, jag tycker om att borsta hästar, jag tycker om att kratsa hovarna på hästar, jag tycker om att liksom flyta genom naturen på hästar. Och plötsligt dyker upp en älg och älgen är inte rädd, därför att vi människor, vi märks inte när vi sitter på häst, och hästar och älgar är inte rädda för. Och islandshästarna som är så vana vid att liksom vara ute jämt, de är inte rädda för älgarna heller. Och så kan man flyta sida vid sida en bit, hästar och älgar. Men liksom naturupplevelsen och hästupplevelsen, det är det jag gör. Och då tänker jag att ett skäl till att jag gillar Islands hästar så mycket, det är att de är väldigt hästorienterade. De är liksom flockdjur. De är viktigare för varandra än människan som råkar komma in här. Och det ger dem en väldigt trygghet. Medan hästar i stall och kanske de här liksom tävlingshästarna, de är så väldigt... De är så väldigt riktade mot människan hela tiden. Och det gör att de också blir mycket osäkrare, kan jag tänka.
I livet. I alla fall tills det är sommar, de ska ut på någons grönbete.
Och då kan de förvandlas. Ja. Då kan de förvandlas och bli islandshästar allihopa.
Men kanske är det detta som är just liksom hästens styrka. Och vi har ju gett uttryck för det när vi har blandat åsikter och spekulationer här. Det är väl just det där, om inte minst om shetlandsponnyns karaktär. Men att de just är projektionsytor. Du skriver någonstans att hästar var tysta och tålmodiga som speglar för tonårig osäkerhet, men inte alltid. Och att liksom man kan spegla sig, man kan tro, man kan känna sig förstådd, men ändå inte. Att det är just liksom som projektionsyta på allt möjligt, att vi tillskriver stora hästar som att de är bättre än små hästar. Men de är också osäkra på ett sätt som är liksom en tjurig och shettis aldrig är.
Jag håller med dig, vi gör ju det med alla arter hela tiden. Liksom projicerar våra drömmar och föreställningar och begär. Jag tycker att det är en mänsklig egenskap som vi inte kan komma ifrån. Sådana är vi. Och vi letar ju alltid. Det finns ju någonting i hästvärlden, hundvärlden, också bläckfiskvärlden. Nu är ju alla intresserade av bläckfiskar. Vad är det för några varelser? Jag tänker alltid att det finns en väldigt... En liksom sån längtan hos människan efter ett möte med en annan art. Som kan se oss. Som kan liksom bekräfta oss. På ett sätt så är vi ju så ensamma i universum. Vi drömmer hela tiden om att det ska komma utomjordingar och se oss. Ibland är de snälla, ibland är de dumma. Men framförallt så är de liksom intresserade av oss. Och jag tänker att i våra relationer med djur så finns det alltid det här. Var intresserad av mig, se mig. Du är en annan varelse, vad ser du? Bekräfta mig på det sättet. Det här är väldigt... Inte bara hästar, det är ju väldigt djupt liggande hos oss, tror jag. Och så samtidigt den här befrielsen när alla de här varelserna, vare sig det är liksom hamstrar, nämnde du, hamstrar, bläckfiskar, hästar, allihopa. Ögonblick, till och med de som vi har domesticerat, som vi har bundit upp, som vi har stängt in, som vi har disciplinerat. Ögonblick när de bryter sig fria från vår blick och bara är sig själva. Då blir man ju också liksom lite uppiggad av det.
Men jag tänker att det finns någonting här med hästen, att den är ju stor och du kommer i kontakt med den och du projicerar på den och du ser dig själv i dess ögon i också i väldigt formativa år. Och att det är Det är både disciplinerat och odisciplinerat. Mm. Det är både så här ska du uppträda, men du kan också bryta fri.
Mm.
Att det är på sätt och vis en klassisk könsroll som där finns, men som också inte alls är klassisk. Mm. Och det är kanske det som är så formerande i detta.
Mm.
Avslutningsvis, tre böcker som har inspirerat dig på.
Ja, då tänkte jag, apropå det som jag har varit inne lite grann på, det här med vår vilja att liksom bli sedda av en annan varelse som berättar för oss hur vi egentligen är, sedda utifrån, inte en annan människa. Och helst vill vi att de ska säga, och du är fantastisk, det är så intressant att träffa dig.
Och det gäller människa. Inte bara varelser, utan det gäller ju människor i största allmänhet.
Ja, men just att vi bara bekräftar varandra, eller liksom dissar varandra, människa mellan människa hela tiden. Men tänk, den här boken, Bläckfisk, jag sa ju det, bläckfiskar är ju jättepoppis just nu. Den heter Other Minds, The Octopus and the Evolution of Intelligent Life. Alltså andra medvetanden. Den är skriven av en filosof som heter Peter Godfrey Smith. Och han är en dykande filosof. Så hela den här boken handlar om hans möten med bläckfiskar på ett speciellt ställe där han dyker. Och hur han, genom att försöka föreställa sig och fundera kring bläckfiskars medvetande, hur ser det ut? På något sätt också försöker förstå våra medvetanden. Hur fungerar de? Det är ju så man ofta gör. Man liksom förstår någonting genom att relatera det till någonting som är annorlunda.
Just det.
Och jag tycker det är en fantastisk bok. Den är liksom full av ödmjukhet inför den här absoluta annorlundaheten som bläckfisken är. Den är ju liksom galet olik oss. Den har inte ens en ryggrad.
Nej.
Det är liksom helt
crazy. Men flera hjärtan är för mig.
Inte flera hjärtan. Däremot så har den ju en hjärnfunktion som är liksom utspridd över hela kroppen.
Så distribuerad hjärna
är jag. Så att det, och den har också, det är också så att dess matkanal, matstrupen går rakt igenom hjärnan. Bara en sån sak. Alltså det är så mycket som är crazy med bläckfisken i förhållande till oss. Och de lever bara ett år. Eller två i bästa fall. Det är också jätteunderligt. För de har ganska, vi säger ju att det djuret är intelligent och det djuret är dumt. Och det är ju väldigt dumt att liksom säga på det sättet. Men bläckfiskar påminner ju om oss på många sätt. För att de är nyfikna, de gillar att utforska nya material. De plockar upp grejer som människor lämnar och börjar använda dem. Plastbyttor och sådär kan de hoppa in i och så. Och då tycker vi att de är intelligenta för att de påminner lite om oss. Men då är det ju märkligt med djur som bara lever 1-2 år när naturen har investerat så mycket i dess liksom, intellektuella kapacitet. Mm. Det är inte så vi är vana vid att det är.
Den där vill man ju verkligen läsa.
Så den är jätterolig att läsa och följa honom nere i havsdjupen med bläckfisken och se vad han upptäcker. Sen är det en annan amerikansk bok. Jag är ledsen att det blir amerikanska böcker.
Nej, men det har folk som kan amerikanska.
Ja, av Godfrey Smith. Den finns översatt till svenska och den finns på bibliotek. Den här heter Sounds Wild and Broken av David George Haskell. Och han är biolog. Det han gör är att fundera kring och så liksom spåra ljuden och hörandets och liksom ljudens betydelse i olika varelsers liv. Och sen också då broken sounds, därför att vi människor har skapat en liksom ljudmatta som ligger nu över hela världen.
Just det.
Och som omöjliggör för väldigt många andra arter att överhuvudtaget kommunicera längre. För att vi dränker det i liksom våra motorer, i våra närvaro helt enkelt. Men den tycker jag är intressant. Och i båda fallen så är det här med hästar som ett annat medvetande.
Mm.
Som vi kan lära oss om oss själva av. Men också lära oss hur den liksom förhåller sig till och ändå kommunicera med någonting som är så annorlunda. Och när det gäller ljuden så är det mer specifikt. Det har ju det här med, som jag sa, med hästens ögon på sidan av huvudet. Men också hästens hörsel som är så otroligt mycket bättre än vår. Mm. De kan dessutom vrida sina öron. Och då kan det ju vara intressant att föreställa sig hur det här ljudlandskapet i stallet eller liksom överhuvudtaget, hur är det för hästen? Och hur passar jag in här? Hur kan jag liksom försöka vara så ödmjuk som möjligt inför hästens ljudlandskap? Skrika till exempel. Skrika åt en häst. De blir ofta väldigt rädda om man skriker åt dem. Mm. Och det beror naturligtvis på att ljudet är så mycket högre i deras öron än det i vårat, till exempel. Så att det får en mycket stor effekt. Så det tänker jag att sådana där grejer är intressant när man hänger med hästar och hundar och hamstrar också.
Ja.
Att liksom hela tiden, inte hela tiden, men ibland stanna upp och tänka så här, men hur ser den här varelsens värld ut? Mm. Och vem är jag i den varelsens värld? Och vad betyder det för mig? Hur liksom ska jag vara där? Förstår du? Det tycker jag är intressant. Så mycket de här böckerna handlar om det. Och sen så den tredje boken är ett helt bibliotek med hästböcker. Och då menar jag verkligen liksom hela genren. Och då kan man ju egentligen börja... Alltså ridläror finns ju flertusenåriga böcker om hur den rider. Du kan ju hitta i liksom kinesisk kultur och hitta hos de gamla grekerna och sådär. Mm. Hur en hänger med hästar och tämjer och disciplinerar hästar. Men jag tänker kanske främst på... Och det kan jag ju läsa för att inte bara om en är intresserad av hästar utan kultur överhuvudtaget. Men jag tänker mer på de här hästböckerna som jag växte upp med. De här böckerna av Follyfoot och Lisbeth Pankes böcker, Britta och Silver, de svenska då. Det är en jättegenre. På min tid så var det väldigt mycket engelskt. Det var väldigt orealistiskt. Det var
vi pratar liksom... om Svarta hingsten, vi pratar om Wahlström och Widlands böcker med
precis,
orange
allt det här. Rygg. Ja, alla de här böckerna. Och då tänker jag att om man är en hästtjej så är det ju jätteviktigt att hela världen säger så här, ja, du håller på med hästar nu och ponnier, men sen kommer du hålla på med barn och det är mycket viktigare och du kommer att älska män istället för hästar och det är ditåt du ska och du har inget val. Så är det ju jätteviktigt att liksom få sin värld bekräftad i någon slags kulturell form, och då var det fortfarande bara böcker som gällde.
Mm.
Idag tänker jag att det måste ju finnas spel och det måste finnas poddar och det måste finnas allt möjligt.
Mm. Vad menar du som gestaltar världen man har på i stallet, eller menar du den här liksom stereotypa det kommer
nej,
bli, det
som
kommer
gestaltar
bli, liksom.
Den här världen som finns i stallet som den enda världen och den viktigaste världen.
Just det.
Att liksom få den bekräftelsen
där du inte behöver hitta Mr. Right utan
nej,
det handlar om att du ser till
precis.
Att hästen är glad.
Världen slutar vid liksom stalldörren. Den sortens bekräftelse, de här böckerna kan jag ju se, jag är ju litteraturvetare och författare, jag kan ju se att de inte alltid är så välskrivna, om man liksom ska vara snäll. Men de konsumerade jag och många med mig liksom.
Och de håller absolut samma kvalitet som skulle jag säga, det är ett helt gäng av dem som är på deckartopplistorna i Sverige.
Det håller jag absolut med om.
Och det är inte samma typ av spänningsroman, det bara om man tycker det är mer spännande med ett lik eller med liksom en
Men de är också något helt annat än de här deckarna är. De är verkligen en bekräftelse av att den världen som du lever i och som du ägnar hela ditt liv och ditt hjärta och din hjärna och din kropp åt är viktig. Så alla de, min tredje bokförslag, det är liksom alla de böckerna. Liksom hela den enorma liksom flora av böcker som bekräftar de här flickornas upplevelse av att vara i universumcentrum tillsammans med sin häst.
Ett utmärkt förslag. Tack snälla för att du kom hit och delade med dig av ditt perspektiv.
Tack så mycket.
Du har hört Moa Mattis reflektera över sin bakgrund som hästtjej och hur det påverkat henne och hur kanske det påverkat alla de som varit i stall som unga. Känner du någon hästtjej som du tror skulle gilla att höra dagens avsnitt? Använd då dela-knappen i appen för att skicka det till dem, så hjälper det samtidigt dem att lära sig något nytt och få perspektiv på ett ämne som de faktiskt känner till. Och gillar du vad du har hört så tycker du ska ge den här podden 5 stjärnor i betyg via Apple Podcast eller Spotify, för det hjälper ännu fler att hitta podden och hitta det här avsnittet, och det tar dig bara någon sekund. Producerare för det här avsnittet var Andrea från SM. Klippningen stod Jens Back för och mixningen, ja, den gjorde av Stradio Studios. Nästa gång får du lära dig något nytt, för då ger vi perspektiv på ett annat aktuellt ämne. Vi hörs då.